Då är du hjärtligt välkommen till podden På jakt efter framtidens kyrka. Jag heter Carl-Henrik Jacklund, jag är chefredaktör på tidningen Sändaren. Och idag sitter jag här tillsammans med Fredrik Lignell. Varmt välkommen till podden.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår ganska bra.
Du gör det?
Ja, tycker jag.
Det är ändå vårsol ute och allting, menar jag, så att får man lite extra energi. Och
ljus och varm.
Visst, vet du. Allting på en gång. Ja, det är bra. Du, om du får presentera dig så kort och så bra som möjligt. Vad säger Fredrik Lignell då om sig själv?
Född i Göteborg. Hoppas att det fortfarande hörs lite grann. Bor i Linköping sedan ganska många år tillbaka. Gift med Sussi sedan massa med år tillbaka. Vi har två utflugna barn. Jag har arbetat som pastor i några olika församlingsmiljöer kopplade till Evangeliska Frikyrkan. Och just nu gör jag inte det, utan skriver och talar och arbetar en del med andlig vägledning. Det är vad jag ägnar mig åt just nu.
Just det. Du har skrivit ett par böcker, eller hur?
Ja, tre till och med.
Tre stycken, och kanske något på gång också, va?
Ja, jag skriver en del, får vi se.
Ja, det är bra. Ja. Och så skriver du en del texter i Sändaren.
Ja.
Så om man bara känner att man känner igen namnet någonstans ifrån men inte riktigt kan placera, men det är Sändaren läsare, så är det du som bland annat skrev tre rejäla reflektionstexter kring påsken.
Just det,
förra året.
Ja. Stämmer.
Mycket bra texter.
Tack.
Tack för dem. Men idag är du inte här för att tala om påsken specifikt i alla fall. Nej. Får vi se vad vi kommer in på, utan drömma tillsammans med oss om kyrkans utveckling i vårt land. Det är ju en av de bredaste ämnena och frågorna man kan tänka sig. Men också en av de mest intressanta, tycker jag. Så därför är jag nyfiken nu på vad du säger först när en sån fråga finns. Vad dyker upp främst hos dig när du tänker, vad är det för kyrka vi formar framöver?
Ja, det är precis som du säger, det är en jättevid fråga så här, va? Men det första ord jag tänker på och som jag har tänkt på länge är ordet marginalen. Mm-hmm. Jag tror inte att vi kommer att, alltså om vi ska kunna vara kyrka i Jesu efterföljd, så måste vi röra oss tydligt mot marginalen. Det gör naturligtvis kyrkan, det har man alltid gjort. Men de miljöer jag känner bäst, där finns det en utmaning i detta, tänker jag.
Ja.
Jesus är i marginalen, han kommer från marginalen, han rör sig i marginalen. Och ska man möta honom så får man nog ta sig dit.
Ja. Vad innebär det i praktiken då? Om vi liksom exemplifierar det?
Ja, men jag sa någon gång när jag var ganska ny i Ryttargårdskyrkan att jag undrar om inte vi har för många BMW på parkeringen och för lite knarkare i källaren. Det var lite tillspetsat, men du fattar grejen.
Ja.
Svensk frikyrka har ju gjort en slags klassresa, måste man ju säga. Väckelserörelserna började ju i enkelhet. Det var ju mycket svar på att folk höll på att supa ihjäl sig i Sverige.
Ja.
Och det var ju inte så välkammat, och det var inte liksom de högre socialgrupperna i första hand.
Nej.
Och då vill vi naturligtvis ha alla sorters människor i kyrkan. Det är inte på bekostnad av någon. Men frågan är hur vi liksom navigerar när vi har gjort en sån rejäl klassresa som många i frikyrkan har gjort. Och hur vi ser till att inte tappa bort någon slags nerv i det här då.
Ja.
Jag tänker att det inte bara gäller frikyrkan, men det är ju den jag känner bäst.
Ja. Vad har den klassresan gjort med kyrkan och dess liv och dess blick, tror du?
Men vi rör oss, vi generaliserar ju stenhårt nu liksom. Ja. Jag tänker att kyrkan generellt är ganska bra på att se den som är utsatt. När Ukraina-kriget började, så i de miljöer jag känner, så var det ju liksom blixtsnabbt var vi på och ville hjälpa människor som kom både temporärt och lite längre.
Mm.
Samma med EU-migranterna och så vidare. Då. Vi är ju i grunden inte så dåliga på det här.
Nej.
Så är det ju. Men nu tappar jag din fråga.
Men finns det en risk, tänker jag, ändå, även om vi liksom först, om vi tänker att att liksom kyrkan väldigt mycket kommer ur marginaliserade människor, utsatta, liksom, som verkligen vet om enkelheten, utsattheten, jobbigheten. Och sen så växer man upp, får det mer etablerat liv, och du vet, barnen ärver detta, tar över det, förvaltar det. Får vi ändå en större distans till det?
Ja, men jag tänker nog kanske det. Jag hade en predikoserie i ett sammanhang jag var med för många år sedan, som handlade om pengar och givande.
Ja.
Och då var en fråga att ta med sig till våra hemgrupper. Det var, ja, men fundera över när du har bett Gud om ditt dagliga bröd. Och du har varit med om att han har gripit in väldigt tydligt och mött dina liksom timliga behov.
Mm.
Och den hemgrupp jag själv var med i fick ju problem med den där, för att man förstod inte ens frågan.
Det hade aldrig hänt.
Flera i Europa hade varit med om det.
Nej.
Och det tänker jag ju ändå säger någonting om hur vi har förflyttat oss på något sätt. Men bara din fråga tidigare här, vilka är de människorna? Jag tänker inte att det nödvändigtvis bara är människor med mindre resurser. Det finns ju andra sätt att vara ensam eller inte lika utbildad eller inte från Sverige, svårt med språket eller det finns ju, det går ju att fylla i lite vad som helst där beroende på vad man finns i för kontext. Så.
Just det, i marginalen i bemärkelsen, inte i mainstream på något sätt.
Nej, och kanske framförallt våga spänna bågen och se att vi behöver röra oss mot dem som inte är som vi själva.
Ja.
Då kan det ju, det svaret ser lite olika ut.
Finns den väl i alla typer av sociologiska sammanhang, risken att man blir för homogen helt enkelt?
Ja, det är nog ett ganska djupt mänskligt, alltså vi söker vår flock. Liksom.
Ja, ja.
Och det är ju som att vi har någon slags magnetisk dragningskraft inåt. Och kanske också uppåt i ålder, alltså vi behöver kämpa emot de här två. Inåtrörelsen och upp i ålderrörelsen.
Ja.
Annars kommer kyrkan, liksom, om vi släpper på det där så är det lite som att åka rulltrappar och åker vi bara med.
Ja, just det. Det hörde jag Dave Matthews i HTB London säga en gång. Att man, alltså, kyrkan växer automatiskt inåt i fokus och uppåt i ålder. Mm. Och kommer bara växa utåt i fokus och nedåt i ålder genom medvetna val.
Exakt så.
Ett av få citat som jag liksom aldrig kommer glömma, tror jag. Nej. För att det är så på kornet.
Exakt så, det är väl uttryckt. Mm.
Men du sa här också nu ska vi se, vi pratar om det sociologiska, det här mönstret att man lätt blir homogen och att det är väldigt mänskligt att hamna där. Men det är ju just, de flesta organisationer och föreningar kommer ju undan med det. Det är mänskligt, så blir det i en idrottsförening och så vidare. Men kyrkan då, som inte bara är mänsklig, måste ju utmana sig själv här, eller hur?
Exakt. Bekännelsen är ju hög, va? Och jag tänker att återigen då, vi är ju också ganska bra på det på ett sätt. Alltså det är ju en unik mötesplats att gå på gudstjänst i en kyrka.
Ja.
I de flesta fall så betyder ju det att man får träffa människor som är i alla åldrar. Och lite olika bakgrunder och intressen och så. Det är ju kanske inte så många mötesplatser som påminner om den i svenska samhället.
Nej.
Där vi liksom tvingar ihop oss med varann utan att egentligen tycka samma sak. Eller gilla samma musik eller vad det är då.
Ja.
Och vilket ju också gör det så svårt. Vi krånglar ju med det här för att det är svårt att vara kyrka ihop.
Ja. Och där har ju funnits en tendens att det också blir mer liksom homogena, så mycket nya församlingar som är mer homogena. Antingen är att man är utifrån nationalitet eller så, etnicitet eller åldermässigt. Vad tror du om en sån? Är det en naturlig utveckling? Är det en önskad utveckling? Eller skulle du gärna, när du drömmer, är det liksom att hålla fast vid den där?
Men jag skulle aldrig liksom döma ut det. Jag tänker att vi behöver så mycket initiativ vi kan då. Men det är inget som jag personligen skulle ge mig åt. Jag tänker att jag behöver något som inte ser ut som jag själv.
Ja.
Och har ju kämpat emot det lite, inte minst när det gäller etnicitet då. I vår kyrka har vi under många år haft en arabiskspråkig gudstjänst och en stor grupp med människor som, kom, som har arabiska som sitt modersmål. Och vi har varit måna om att, att så mycket vi kan hålla ihop det där istället för att skjuta isär det.
Ja.
Men återigen, det där får man slita med.
Ja.
Och det är ju krångligt och jättesvårt.
Varför är det viktigt för dig att få träffa andra, alltså folk som är annorlunda än dig själv? Vad har det gett dig?
Men är inte det ganska så här, jag tänker att det finns något utvecklande med det. Att om bara liksom träffa på folk som tänker som jag själv och lyssna på samma musik som jag själv eller samma världsbild och politiska åsikter eller vad det nu skulle kunna vara. Så här, det låter ju rätt bäst på något sätt, va?
Det är bekräftande i och för sig.
Det är bekräftande, men hur länge är det kul? Nej, jag tror... Jag tänker att det är mycket mer spännande att få vidga de vyerna.
Ja. Så,
några goda vänner till mig som har betytt jättemycket. Jag har ju funnits i den här arabiskspråkiga gruppen till exempel. De har ju hjälpt mig med att förstå världen på ett sätt som jag inte skulle kunna själv.
Ja, just det. Ja. Ja, just helt andra bilder och helt andra perspektiv. Och...
Ja, eller en kvinna från Syrien som jag pratade med senast igår. Jättespännande att höra henne resonera kring vad som sker i Iran just nu. Hon har naturligtvis helt andra erfarenhetsbanker av när bomberna viner. Och,
ja, visst.
Och flykten är den där man ser framför sig liksom.
Mm. Ja. Ja, vart tar vi vägen då som kyrka i det? Vad är liksom viktiga val för att, kan det finnas viktiga saker att liksom styrka i det då? För att liksom blåsa på den mångfalden, eller?
Ja, det kan du. Jag sitter ju inte och tänker att det finns några superenkla fix liksom, sätt att lösa detta på. Utan det är ju djupt relationellt. Och vi måste motstå frestelsen just till den här dragningen mot att bli allt mer homogena då. Ja, det är krångligt. Det hade varit enklare att göra det på ett annat sätt. Men vi tror ju någonstans att det också behagar Gud att liksom mångfald har med honom att göra.
Ja, och det finns ju ganska mycket bra bibeltexter om det här, eller hur? Det
kan man säga.
Och Paulus som pratar om kroppen med alla de här olika... delarna som ja, allt kan inte vara göra, allt kan inte vara knäled och så vidare.
Nej, och det trösterika blir ju då att kyrkan har fått kämpa med detta hela tiden. Vi är ju inte unika på det här, utan det är ju hela Nya Testamentet är ju fullt med spänningarna mellan judar och icke-judar eller grekisktalande och hit och dit och fram och tillbaka. Och vem får vara med och vem får inte vara med och vad behövs för att få platsa. Och...
Ja, det är egentligen allt vad det är.
Ja, de håller på att krångla med det hela tiden. Liksom.
Ja, det är tröstande och frustrerande på samma gång på något
verkligen,
sätt. Ja.
Verkligen.
Ja. Så vi kanske inte ska försöka jobba bort den eller då? Bygga bort det. Det går inte.
Nej, men jag tror ju inte det. Jag tror det finns ett budskap i att det här är med från start. Och det är noterbart då hur... De sitter ju inte i några strategimöten för att tänka. Vi vore ju fräscht om vi var lite mer mångkulturella. Utan Gud nästan kastar dem in i detta.
Mm.
Det är inte så att vi har ju någon idé i vår tid om att vi jag tänker att det är upplysningen som har format oss i det här, va? Först teoretiserar vi kring saker och sen försöker vi omsätta det i praktik. I Nya Testamentet eller gamla också så ser det ju annorlunda ut. Där gör man först en erfarenhet som man så småningom har behov av att sätta ord på.
Ja.
Petrus är först i Cornelius hus och får sin världsbild liksom sprängd.
Just det.
Och sen behöver man kalla till möte och fundera över vad det här betyder.
Ja.
Och där är det är ju Gud som hela tiden verkar liksom pressa dem till att inte bli för introverta då.
Ja.
Han vill något med världen.
Vad tänker du är liksom, alltså en församling har ju alltid, den är ju så mycket och den är en massa som den liksom inte, det går liksom, det är inte uppe till förhandling liksom, det är Guds församling, men den har ändå en hel massa olika beslut att ta om Vad ska prägla oss? Vad ska vi prioritera? Vad är vår riktning? Vad finns att säga in i det när du liksom... Nu står du ju inte i liksom lokalt församlingsarbete. Så det här är ju din chans.
Just det. Riktigt nu. Du är medlem i församlingen.
Ja, så att det
finns
sant,
med det i matchen på det sättet. Men ja, jag fattar. Ja, det finns ju hundra svar på den frågan och det är möjligt att det blir för abstrakt. Men jag tror att en viktig sak i det blir att försöka urskilja vad som är centrum och periferi. Kyrkan så som den ser ut i vår del av världen nu bråkar ju rätt mycket kring vem får vara med och vem får inte vara med. Hur ska vi tänka kring tillhörighet och alla de här sakerna. Och där tror jag att vi behöver göra vi behöver slita med frågan vad som står i kyrkans centrum.
Mm.
Och där är det precis som du säger, där behöver vi ju vara överens och det är icke förhandlingsbart. Och då kommer ju följdfrågan, men vad står i centrum då? Liksom. Ja, det måste väl ändå vara kyrkans trosbekännelser som står i centrum. Där kan vi inte slira.
Nej, just det.
Och det är därför vi kan ha ekumeniska relationer med kyrkor av olika snitt och färg och så. Därför att vi är överens om det.
Ja.
Och därför vi inte har ekumeniska relationer med mormoner och Jehovas vittnen. För vi är inte överens om vad som står i de här trosbekännelserna. Nej. Men de kanske också hjälper oss att urskilja lite vad som är centrum och vad som är periferi. Då.
Ja.
Ja, men där, när jag kom till tro på 80-talet i Svenska kyrkan utanför Göteborg. Då var det ju den stora frågan liksom, om kvinnor kan vara präster eller inte.
Mm.
Och sen har vi bråkat om lite allt möjligt under mina 40 år sedan dess. Liksom.
Ja.
Men nästan alla de tvisteämnena har en sak gemensamt och det är att de inte nämns i trosbekännelserna.
Mm. Just det, och då finns det möjlighet till tolkning och
åsikt. Då skulle vi kunna komma fram. Alltså jag fattar att det är svårare än så, men det skulle kunna hjälpa oss lite då med någon slags agree to disagree. Ja, men här kan vi faktiskt, det kan få spänna i vår gemenskap och vi tänker lite olika. Medan i de här frågorna kring den treenige guden och Jesu död och uppståndelse och himmelsfärd. Ja, men där är kyrkan icke förhandlingsbar. Liksom.
Ja, just det. Ja, bra. Då kanske de där frågorna också, de kan de få skvarpa lite då. De här åsiktsskillnaderna kring det, men det är inte där vi möts eller skiljs åt.
Ja, precis. Det har ju varit mitt sätt att försöka navigera i detta då. Och försökt att också som pastor prata lite på det sättet då. Va? Ja, det här som vi nu beskriver som en ödesfråga för kyrkan. Om det nu är kvinnliga präster eller samkönade relationer eller Israel-Palestina-frågor. Eller det finns ju många att välja på. Ja. Som inte är oviktiga.
Nej.
Men där jag tänker att vi kan leva tillsammans utan att tycka likadant.
Ja, just det. Ja. Däremot så finns det en del andra frågor som berör sig med trosbekännelserna helt enkelt. Som,
precis.
Ja, tycker vi för olika här att ja, uppstod han verkligen?
Ja.
Ja, då är det...
Det kan man kalla en central fråga.
Jo, så är det ju. Men vad är det där? För sen ska allt det där få liksom någon slags... Du vet, trosbekännelserna, även om de är hur fina de än är, så är de jag ska inte säga att de är ord och teorier, men de ska ändå praktiseras på olika sätt och få liksom kött och blod. De ska levas ut och det ska liksom gestaltas i ett församlingsliv. Vad ser du framför dig om du spanar eller drömmer eller längtar? Det kan ju vara liksom olika delar av detta. Spaningen kan ju vara liksom i när man faktiskt liksom gissar och ser tendenser liksom i det. Sen kan det kan ju faktiskt vara något annat än när man drömmer och längtar efter. Så du får väl tänka brett här. Mm. Men var är vi liksom på väg i där? Kommer kyrkor vara formade på typ samma sätt framöver som vi har varit vana vid under 1900-talet, starten på 2000-talet? Eller ser vi någon förändring i det? En minskad betoning på lokalen och... Precis. Så vidare, eller?
Ja, men det kan man verkligen undra. När folk frågar mig om jag tvivlar mycket, då brukar jag svara så här. Jag fattar att en del andra människor har de fighterna, men min fight har inte handlat så mycket om att tvivla på om Gud finns. Däremot har jag tvivlat rätt mycket på hur vi har varit kyrka. Det har varit min större fight. Vad blir det av det här? Liksom, så här.
Ja.
Och där tror ju jag att framtidens kyrka måste få ta sig lite andra uttryck. Om vi nu pratar frikyrkan som ju både du och jag känner bäst och som kanske de flesta läsare också känner bäst eller lyssnare av sändaren och podd och så. Så är den ju på många sätt en 1800-talsprodukt. Med föreningslivet och starka medlemskapet och medbestämmandet och allt det där. Jag skulle aldrig komma på tanken att raljera över det. Jag tycker att det finns jättemycket vackert med det.
Ja.
Men frågan är hur det blir framåt. Liksom. Och där tror jag att vi kommer att tvingas att tänka i mycket mer andra former. Kanske lösare former kring spontana gemenskaper som inte är stöpta i 1880-talets förenings-Sverige.
Ja, just det.
Hur fattar vi beslut? Hur samtalar vi om svåra frågor? Jag är inte säker på att... Eller jag hoppas att det inte kommer att se likadant ut när jag är 80.
För att?
Ja, men jag tänker att det där finns det lite att upptäcka. Jag tror att det ligger lite i kyrkans natur att den måste omstöpas utifrån vilka människor som befolkar den.
Just det.
Det betyder som återigen inte att vi överger viktiga ingredienser utan att det måste liksom få gestaltas på nya sätt.
I den tid som är liksom. Ja. I det. Ja. Och eftersom samhället förändras i så mycket och det är faktiskt ganska slitsamt för, om du tittar på tittar på politiska partier eller idrottsföreningar och så vidare. De har inte en stark medlemsutveckling eller en stark utveckling vad gäller närvaro på sina medlemsmöten och sånt. Det kan man inte säga. Nej, utan nej. Det går ju rakt över.
Exakt. Så frikyrkans kris i de här frågorna är ju egentligen hela föreningssveriges kris.
Ja,
liksom.
Ja.
Det behöver kanske hända något.
Ja. Och det är klart, det finns en del som kanske då lyssnar på en sån sak och blir lite orolig.
Mm.
Och tänker att det är ju märkligt, ska vi liksom avvika ifrån det? Men det kan ju vara värt att skjuta in att det var ju inte jättemycket så här föreningsuttryck på Bibelns tid. Det var inte riktigt så de var formade. Om man känner att, men ska vi avvika ifrån något? Ja, då avviker vi från något som faktiskt är konstruerat långt efter. Och som har varit det bästa sättet man visste på något sätt. Att forma församling i 1880 fram till, ja det har ju funkat ganska länge, ganska bra. Men det kan då kanske finnas ett skifte i det.
Ja, och som sagt, och behålla det som är gott i det då. Va? Jag tänker att vi vill inte ha en allt mer professionaliserad kyrka.
Uh-huh.
Det tror inte jag är vägen framåt. Utan medlemmens, eller den vi som befolkar den här kyrkan, behöver få komma till tals. Så jag tänker att det är inte det som är problemet.
Uh-huh.
Utan snarare hur det kan göras bättre.
Ja. Uh-huh. Och det är kanske så idag att det är precis där det som ofta saknas. Även om vi har föreningsstrukturen just nu,
precis.
Så är det inte, det kommer faktiskt inte så många till tals genom den just nu.
Exakt, och det finns risk att vi bedrar oss själva då, va?
Ja.
Men vi har ju de här fungerande systemen, men när vi tittar lite på dem så, om ingen går dit eller, ja du vet, det finns lite att greja med.
Men hur ser det ut istället då framöver? Eller det vet du inte?
Jag var rädd att du skulle fråga. Det vet inte jag.
Nej men
jag tänker nog, alltså det kan naturligtvis spela roll om man bor i stan eller på landet och hit och dit. Vi vet ju att det här är faktorer som spelar in då, va? Om det är en stor kyrka eller en liten. Jag är ju själv medlem i en ganska stor, med svenska mått, stor frikyrka.
Ja.
Det är klart att det spelar in i hur man organiserar sig och vad som är praktiskt möjligt och så. Men jag skulle ju drömma om att det skulle kunna... Ja, men det finns ju redan. Vi ser ju att en mindre enhet kan funka nästan som en husförsamling eller så här, där det inte kanske behövs så mycket överbyggnader i form av hus och anställningar och ja, men de här ganska trögrörliga strukturerna som vi har ibland då. Jag har ju själv varit anställd pastor i många år, så jag fattar poängen, men och kanske inte allt måste återigen blir ensidigt fast på ett nytt sätt. Utan vi skulle bara behöva se andra bilder av hur man är kyrka.
Ja. Och de bilderna behöver andra formar nu?
De behöver andra formar. Jag är inte säker på att 58-åringar är de som tänker de mest spännande tankarna i det då. Utan det kanske yngre måste få vara med och gestalta då.
Ja.
Men inte minst att en liten där gemenskapen i en ganska liten hyfsat hanterlig grupp skulle kunna vara liksom kärnan i detta. Det skulle vara spännande. Jag kan ju själv drömma lite om att men hur skulle det kunna se ut,
ja,
i ett modernt Sverige?
Det återstår att se då, helt enkelt, i det. Ja. Men vad skulle du, hur ser din egen, även om just den där liksom, hur det precis gestaltas och så vidare, men vad är, pratar om trosbekännelsen och att det här får vi inte, de här bitarna vi inte tappa bort det, men finns det liksom grundtoner på något sätt i en församlings, alltså sånt där som, du vet, vad finns det för ledord att ta med sig framåt? Du har erfarenhet bakåt av bitar som du kanske känner också att det här vill vi inte ha med. Men det här, den här värmen eller vad det nu kan vara då.
Mm. Precis. Men jag tror ju, återigen, det är lätt att teoretisera om grejer. När vi har funderat över drömmen om församlingen i Ryttargårdskyrkan i Linköping.
Ja.
Då har vi tänkt så här, på tal om vad du sa innan om att kroppen är bilden i Nya Testamentet. Så här, då måste ju församlingens liv påminna om Jesus. Om vi nu ska vara Jesu kropp.
Mm.
Så vi funderade när vi försökte sätta ord på det där då, på hur är det Jesus gestaltar detta? Och då tycker jag att jag ser ett slags både och. Å ena sidan då en slags radikal avspändhet i förhållande till sin omvärld. Han hänger på fel fester, han umgås med människor som det provocerar. Han verkar inte särskilt ängslig.
Nej, någonsin, det kan man inte säga. Nej.
Någonsin. han blir inte kritiserad för att han är för sträng, utan att för att han inte är så sträng. Det är ju det som blir problemet runt Jesus. Det tror jag vi behöver ha med oss, på tal om marginalen och de olika människor som... Alltså, det behöver vara avspänt, generöst, vad spännande. Vem är du?
Ah.
Dig vill jag hänga med.
Ah.
Men å andra sidan då, så är ju Jesus också så otroligt radikal när han möter människor. Du behöver göra mig till ditt absoluta centrum. Alltså, han är ju allt annat än nedtonad.
Ja.
Och i den där brytningen tänker jag att det alltid är kallelsen är att vara kyrka. Så här.
Ja.
Radikalt avspänd och inkluderande, och samtidigt få tala om de viktigaste sakerna som om de var viktigast, på liv och död.
Ja.
Och där människor allt djupare blir bundna vid Jesus.
Ja.
Det är ju ingenting som är nytt i det, men jag tror inte det finns något annat sätt att liksom navigera det här.
Ja. Så det är intressant att bli på något sätt i vad, hur alltså Jesus, det vi ser Jesus göra och vara, hur är vi det idag? Mm. Det är liksom kyrkans.
Precis.
Det är där den någonstans börjar och slutar med kyrkan.
Exakt.
Ja.
Så en kristet storord är ju ordet inkarnation, att Gud har blivit människa.
Mm.
Och det där måste ju göras i alla byar och städer och i alla tider. Så här. Hur ser Jesus livet ut i den stad eller på den plats där jag finns, eller är det på den skola jag finns, eller var jag nu är då?
Mm.
Och där hjälper ju oss det här att Gud kommer till världen i befintligt skick liksom.
Mm. Mm.
Och så göra någonting med det.
Ja. Jag minns ju det från en sån här mega kyrka från USA som var väldigt framgångsrik i Europa på 90-talet, som du, som jag vet vilken det är och som du kan lista ut vilken det är, men vi behöver inte nämna här och nu. Men då hade de, det var en stor konferens i Jönköping med liksom pastorn och pastorsteamet och lite andra. De var där och visade hur de hade liksom söndagsskola och så vidare. Och det var liksom fullsatt, det var väl ett par tusen liksom ledare från Svensk Frikyrka. Och pastorn där, huvudpastorn, hade en briljant inledning när han talade om, alltså, det vi har gjort är att fundera på hur vi i den här amerikanska storstaden som de var ifrån, hur lever vi ut apostlagärningarna 2 där?
Precis.
Sen gjorde han ju misstaget då, eftersom det var ju, alltså efter en timme, alltså att bara göra det, att åka därifrån, alla dem, och så bara säga det, åka hem, där det känns kanske tunt. Mm. Så de började ju då berätta sen. Så här har vi gjort. Så här har vi liksom varit i det. Vilket gjorde att folk åkte hem då till Tibro, Skövde och Linköping och så vidare. Och försökte göra apostlarna 2 så som man gjorde i den amerikanska storstaden.
Ja.
Med effekten att man hade en bra söndagsskola i kanske någon termin eller 2. Men sen hade ledare, man hade ju inte tillräckligt med folk för det. Och så vidare. Det är ju liksom misstaget vi ofta gör. Att vi försöker, precis, gestalta det där som andra har gestaltat det.
Och då blir det ju inte inkarnatoriskt plötsligt. Nej. Då.
Men vad heter det då?
Nej, men det blir ju copy and paste istället, ja, på något, ja, sätt, va? Exakt så.
Ja.
Jag var där. Jag vet vad
det, alltså, var. Du var där till och med. Ja, men visst var han bra den,
ja,
första?
Ja, det var briljant.
Ja.
Det fanns mycket att ta med sig. Men ja, det var just det där att det gäller att inte kopiera då.
Ja. Ska vi behöva göra hela det jobbet? Det känns väl onödigt. Mm. Kan vi inte bara ta och liksom översätta det här sättet att arbeta gentemot barn och så kör vi?
Mm.
Och så missar man att det är klapp både i storlek och i kultur och en massa, ja, frågor liksom i det.
Exakt. Exakt så.
Ja. Men det kanske är där man någonstans landar då, Fredrik. Om att vi faktiskt, det behöver tillbaka in i det där enkla och svåra.
Ja. Och där jag tänker, vi har ju också någon slags, det är ju bara att erkänna, svensk frikyrka, åtminstone generellt, har ju gått kräftgång ganska länge. Liksom. Vi har ju inga superstora segrar att redovisa. Och då blir det ju lite som att när man svälter på det sättet, då äter man lite vad som helst till sist. Och det är då vi börjar importera grejer. Och jag tror ju inte på det. Utan vi behöver verkligen få känna, men vad händer här? Vad håller Gud redan på med?
Mm.
Och snarare samarbeta med det han redan gör då.
Mm.
Den stora urskiljningen är ju inte hur trycker vi på rätt knapp för att få grejerna att flyga. Utan den stora urskiljningen är ju, vad håller Gud på med i den här byn, på den här skolan, bland de här ungdomarna, i den här whatever liksom. Mm. Och samarbeta med det.
Just det. Här har vi ett bonuscitat. YouTube-sången. Det
finns alltid ett bra bonuscitat.
Ja, han har sagt, sluta be Gud välsigna det du gör. Mm. Sök upp det Gud gör istället. Det är redan välsignat.
Exakt.
Det är exakt. Bra alltså.
Det är bra. Vi har ju någon slags övertro på det här då. Om jag tänker på mig själv som ledare. Vi tänker att initiativen kommer från något styrelserum eller pastorsexpedition eller sådär. Men ingenting i naturen växer uppifrån, utan allting växer nerifrån. Mm. Därför måste vi snarare försöka få syn på, med Guds hjälp, vad som redan händer. Och inte motarbeta det.
Ja. Då blir det spännande.
Då blir det grejer.
Ja. Mm. Du, vi tar oss an det då.
Ja, det är värt att ge sig åt.
Ja, precis. Har du hopp för framtidens kyrka?
Ja, det har jag. Det har jag.
Men du pratar precis om att vi har kräftgång och...
Ja, men det beror på vad vi menar. Jag tänker att till åtminstone väckelsekyrkan eller frikyrkan då med väckelserötterna har ju en slags tillväxt ångest på något sätt. Det tänker jag att vi måste lämna åt Gud. Men kyrkan som det Jesus liksom primärt håller på med i världen, det har jag hopp för. Sen hur det tar sig ut och i vilken mån människor responderar på det, det kan inte vi riktigt ta ansvar för.
Men en kyrka som håller sig nära Jesus i det och försöker hålla sig så nära som möjligt, där har du hopp för framtiden.
Ja, det har jag.
Du, Fredrik, tack för att du var med och tänkte, drömde och längtade med
oss. Tack själv.